Hej vänner, då är vi live här från Evangeliehuset. Jag hoppas att jag har satt upp livesändningen på rätt sätt. Ska vi se. Ska vi se om någon av er loggar in också och får syn på det här. Vi sänder alltså live från Evangeliehuset. Ska det vara? Jag hoppas jag har satt upp det rätt. Det blev lite brådskande så här mot slutet. Men här ser vi några som har börjat logga in. Rickard Salander heter jag och är medlem på Evangeliehuset Romerike som har sin församling på Åsgreina. Dagligdags så jobbar jag som gatupastor inne på Blåkors kontaktcenter i Oslo där vi tar hand om försäljer människor och delar ut mat. Vi har ett fantastiskt café där vi delar ut mat. Vi delar vanligtvis ut kläder. Det är inte så nu i coronatiden, men vanligtvis gör vi det också. Jag hoppas jag har satt upp sändningen på rätt sätt, på rätt sida. Jag ska gå in på min egen Facebook här bara snabbt och checka av. Jo då, det ser ut som det stämmer. Så bra då. Ni får gärna kommentera, jag är inte säker på att jag ser kommentarerna. Jag har haft lite problem med det på såna här sändningar sista tiden att se kommentarer, men jag tror jag kommer se kommentarerna om ni skriver. Ni ska vara välkomna till den här sändningen oavsett. Vi ska prata om Jesus i Gamla Testamentet, här är del 5, så jag har tömt ut en hel del av olika skuggbilder av Kristus i Gamla Testamentet, men det är oändligt. Jag tror vi kan finna så mycket mer än det jag delar i de här 5 delarna. Hej Anneli. Så det finns outtömligt med material till att finna Kristus i Gamla Testamentet. Och det kanske är så att när du lyssnar till det här så kanske du får nya tankar om hur vi kan se Kristus i Gamla Testamentet. Då vore det kul faktiskt att få lite feedback. Du kan skriva till mig på Facebook. Om du plötsligt får nya aha-upplevelser på hur du kan se Kristus i Gamla Testamentet. Jag har ju en predikantskola också, alla kanske inte vet det, men jag driver en predikantskola också, förutom det att jag är pastor på Blåkors, så driver jag en predikantskola. Och där har vi som tema vart år att eleverna får finna fram Kristus i GT och skriva utifrån sina uppenbarelser hur de finner Kristus i GT. Så det är fantastiskt spännande, och hade jag suttit med och studerat det jag fått in där så hade jag kanske haft ännu mer att säga idag, för man glömmer ju bort efterhand. Hej Eivin, hyggligt att se dig. Men jag tänkte vi ska be lite kort innan vi drar igång. Så du kan ju lyfta dina händer, knäppa dina händer, ställa dig upp, sätta dig ner, vad du än vill. Vad det är du än vill när du ber. Det viktigaste är inte vad vi har för stil när vi ber. Utan att det är från hjärtat. Att det är någonting uppriktigt från ditt hjärta. Och det brukar vara kraftfullt att be för den som talar. Inte för att jag är så beroende av alla dina böner. Nödvändigtvis jag är beroende av den heliga anden. Men det är på något sätt som att man kan öppna hjärtat för den som talar genom att be för den som talar. Så att det blir ännu mer liv för dig som lyssnar. Så framförallt för din egen skull så kan du be för mig och den här kvällen och den här sändningen. Men vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus för alla som ser på. Jag tackar dig för att du ger mig ord. Ord av liv, ord av kraft, ord av uppenbarelse. Ord som förvandlar oss inifrån och ut. Jag tackar dig för det far. För du har gett oss en ande som är som levande vatten. Som till och med ger oss floder av levande vatten. Så jag tackar dig för det här ordet som kommer ut som ett levande vatten. Och för förvandla människor och rensa upp och bara ge oss vederkvicka oss och ge oss liv. Tackar dig för det far. I Jesu Kristi namn. Och alla sa amen. Du kan säga ditt amen hemma i stugan. Så blir det ännu mer som ett vanligt möte där vi på något sätt har kontakt med varandra. Det är ju så att vi ses lite för lite i den här tiden när det är mycket sådana här lockdowns och sånt som det kallas, som man inte kan träffas på samma sätt som vi har gjort innan. Då är det ändå skönt att få ha den här typen av sändningar och veta att det finns, att både att ordet går ut och att vi får andlig mat på det sättet, men också att det finns någon slags kontakt mellan oss. Och att sända på Facebook tycker jag om, för man ser att människor loggar in, man ser att folk skriver i chatten och så vidare, och då blir det som ett lite som ett möte där man faktiskt ses på ett eller annat sätt. Även om de fysiska träffarna är allra bäst. Men jag håller på att prata om Kristus i Gamla Testamentet och jag har kommit in på den femte delen, och jag tror att det här blir den sista delen som vi kallar för Kristus i skriften eller Kristus i Gamla Testamentet. Det finns som sagt mycket mer att se, men jag tror att nästa del av undervisning från mig här kommer handla mer om specifikt om tabernaklet. Kanske säga något om tabernaklet redan idag. Jag var inne och nosade på det lite förra gången. Men Lars kommer också dela fantastiskt spännande undervisning här i lite längre fram som jag ser fram emot. Det kommer att bli jättespännande det med. Men nu till Kristus i skrifterna, Kristus i GT. Jag tänkte vi går tillbaks lite grann och skrapar lite på Kain och Abel. Jag kommer lyfta fram lite av det här med den gamla och den nya pakt idag, som är en del av att se Kristus i skrifterna. Och tittar vi på Kain och Abel så har jag redan pratat om dem, men där hade vi en bror som var den äldste och en bror som var den yngste. Kain var den äldste. Han kom med sitt offer till Gud som var hö, halm och strå. Hans egna gärningar är det en bild på. Hans eget verk, han sådde och han skördade. Medans Abel kom med det slaktade lammet, som är då en bild på Kristus, som är Guds offerlam som bär bort världens synd. Och det är ju på en måte väldigt tydligt och väldigt enkelt. Men vi har då Kain som är den äldste, som är en symbol eller en symbolspråk för en gamle pakt, för det gamla förbundet på svenska. Alltså loven och lovens ämbete eller tjänst. Loven var ju designad så att man skulle frälsa sig med hjälp av sina egna gärningar. Och det var ju aldrig Guds frälsesplan. Ingen blir frälst genom egna gärningar, står det ju. Det kan, tror jag de flesta har sett eller hört. Ingen blir frälst genom egna gärningar, så det Kain satte sin lit till var egna gärningar, sina egna händers verk. Han satte sin tro till det loviska tankesystemet, om vi kan kalla det för det. Medan Abel satte sin tro på lammet som blev slaktad före världens grund var lagd, nämligen Kristus. Så det handlar om två olika trossystem. Det handlar om den gamla och den nya pakt. Det handlar om Kain och Abel, den äldste, som då blir en symbol för den gamla pakt, och den yngste brodern som är en bild för på nyttfödelsen, den nya skapelsen. Man kan säga att det här är också bilder då på Adam, den första Adam och den sista Adam, det vill säga Kristus. Det var något jag tänkte på där som jag tappade för stunden. Kain och Abel, jag är inne på i alla fall. Den äldsta och den yngsta, den gamla pakt och den nya pakt. Den gamla Adam och den på nyttfödde. Jo, det var det med Abel som en bild på pånyttfödelsen. Vi vet ju att Abel fick sätta livet till, men så kom hans yngre bror Set som en ersättare. Så då blir Abel som en bild på Kristus som dör, och genom Set så står han upp på nytt. Så han är en skuggbild på Kristus som dör och uppstår. Men det är också bilder då på den gamla och den nya pakt. Så jag hoppas ni är med så långt. Vi har nästa brödrapar som symboliserar samma sak på ett liknande sätt. Det är Jakob och Esau. Vi vet hur Esau var den första. De var ju tvillingar och föddes liksom hack i häl, kan man verkligen säga. För att Jakob hade fatt i hälen på Esau och ville inte vara sist på en måte. Och så ser vi hur Jakob och Esau, de här två bröderna, blir som bilder på den gamla och den nya pakt. Den äldste Esau, en bild på den gamla pakt. Och Jakob, som då blir förnyet genom att han får ett nytt namn som Israel och sånt. Så han blir också som en bild på Kristus som dör från i sitt jordiska och så uppstår som en ny skapelse, som en livgivande ond. Så Jakob och Esau är också tydliga bilder på det här. Esau är kötslig, skulle man kunna kalla honom. Han blir frestad av mat, precis som ormen fristade den första Adam och Eva med någonting gott att spisa, så blev Esau frestad av en måltid och gav bort förstfödslorätten och så vidare. Man kan säga att han blir en bild på Adam och Evas fall genom den här fristelsen av att han är frestad att spisa någonting då. Så det blir en bild på fallet, en bild på den gamla Adam, medan Jakob då är en bild på den nya skapelsen i Jesus Kristus, den sista Adam. Vi kan se det här också på Jakob när han ska bli välsignad av sin far, av sin far Isak, så ser vi att han har klätt sina armar med skinn för att påminna om sin bror Esau som har väldigt håriga armar. Och Isak är gammal så han ser dåligt. Så när Jakob kommer till sin far för att få sin brors välsignelse, det var ju brodern, den förstfödde, som skulle få välsignelsen. Men han föll bort från den, som den bild av den första Adam han är, så föll han bort från välsignelsen, som blir upprättad i den sista Adam, som Jakob då en bild på Kristus som den sista Adam. Men det är också en bild på när han klär sina händer i skinnet, så är det en bild på skinnet, är en bild på ett djur som är slaktat, ett djur som är offrat, en bild på Kristus som vårt eviga offer. Och han klär just sina armar och sina händer, står det, med det här skinnet. Och händerna är genom Bibeln ett symbolspråk för egna gärningar, dina egna händers verk. Så det är en bild på lagsystemet, att precis som Kain kom med sina händers verk till Gud, medan Abel trodde på offret, så blir det här samma symbolik när Jakob täcker sina händer med skinnet från ett djur, så blir det en bild på Kristi offer ovanför dina egna gärningar, dina egna händers verk. Så det är också en bild på hur den gamla, eller den nya pakt blir ersatt av, eller den gamla pakt, förlåt mig, blir ersatt av den nya. Eller jag får säga precis fel. Och på det sättet så får han välsignelsen. Han blir alltså klädd i Kristus som en skuggbild på Kristus, det här slaktade djuret, Jesus som är Guds offerlam. Och på grund av att han blir klädd och hans egna händers verk blir täckt, hans händer blir täckta av skinnet, så får han faderns välsignelse, precis som du och jag får faderns välsignelse för att vi är i Kristus och det är inte våra händers verk som gäller längre. Och även om han tog skinnet på händerna, så var det faktiskt hans mamma, Jakobs mamma, som förberedde allt det här och gjorde den här planen åt honom och fixade det här så att det skulle bli rätt och hjälpte till att laga hans favoritmat och allt vad det nu var. Så det var mamman som då här också blir en bild på Gud, att det är någon annans verk att du blir rättfärdiggjord, att du får Guds offerlam tillräknas för dig. Det är inte din egen ansträngning, din egen gärning, din egen plan, utan det är Guds plan för dig. Att du ska täcka dina egna gärningar med Guds gärning, för våra egna gärningar gjorde ingen nytta eller något gott. Så jag hoppas du är med mig på de här skuggbilderna. Det handlar om den gamla och den nya pakt. Det handlar om Guds nåd över ditt och mitt liv, vilket är en fantastisk uppenbarelse som finns då nedlagd som en röd tråd genom hela gamla testamentet. Ja, men ska du inte prata om Kristus i gamla testamentet? Jo, men att prata om Guds nåd, det är att prata om Kristus. För han är ju nåden som har förvandlat våra liv. Så på så sätt så handlar det om Kristus, den smorde, den utvalda, han som är Guds nåd, Guds stora nådegåva kan man säga till hela mänskligheten. Det var ju så att Isak som välsignade Jakob också, han var ju, hade ju fått nedsatt syn, så han såg inte så bra, och då kunde välsignelsen liksom träffa Jakob istället för Esau. Och en intressant poäng med det är, vad handlar det om? Har Gud blivit blind? Ja, det skulle man faktiskt kunna säga, för det står så här att Gud tillräknar inte oss våra synder. Det betyder att Gud har på en måte blivit blind för dina felsteg och överträdelser och misstag och mangler och allt vad det må vara. Så har Gud blivit som blind för det, för Kristi offer har renvaskat, tvättat bort vår synd inför Guds åsyn, så att han tillräknas inte vår synd längre. Han ser på dig som helig, ren och rättfärdig. Så ja, Gud har på en måte blivit blind för vissa ting. Han har liksom slättat det svarta som fanns i ditt liv. Det har han slättat inför sin åsyn. Jesus har utplånat världens synd, står det. I Gamla Testamentet fanns det något ord som atonement, alltså som betydde att blodet från bockar och kalvar täckte över synden när man offrade i templet och så vidare. Men Jesu blod är kraftigare än blodet av bockar och kalvar, så det har inte bara täckt över synden, utan det har utplånat synden. Och vi kan läsa texter som i Kolosserbrevet, där det står att skuldebrevet är utplånat eller utraderat. Så det vill säga, Guds lista på dina brister, den finns inte, den är bortplockad, men det finns en lista på löften, det finns en lista på välsignelser som gäller ditt liv idag på grund av vad Jesus Kristus har gjort. Så listan på dina felsteg, den är borta, men listan på alla Guds löften och alla välsignelser, de står fast, de står kvar. Så det är en fantastisk bild på det hela. Gud har blivit blind för dina misstag, men han ser de välsignelser, det arv som du har fått, som har blivit giltigt och gällande för dig. Nu handlar det bara om, och för dig också, att se de här löftena, se Guds nåd och se Guds godhet över ditt liv. För det är på något sätt när vi får ögonen öppnade och ser vad vi har fått, vad vi är kallade till, som det börjar ha en tendens att börja manifestera sig. Så Guds ord, språket i Guds ord, det handlar om att få uppenbarelse, få ordet upplyst. Och det är därför vi pratar om det som ligger under bokstäverna, nämligen den fördjupade andemeningen som kan bli levande och förvandla ditt liv. För bokstaven dödar, men anden gör levande. Så det är andemeningen i Bibeln som är det viktiga, inte bokstaven. Guds frid, Dani. Hyggligt att se dig här. Jag pratar om Kristus i skrifterna och har precis pratat om hur Jakob och Esau, hur Jakob täckte sina händers verk med skinnet från ett djur. Du kan gå tillbaka och titta på sändningen från början efteråt också. Men så var det här med den äldsta och den yngsta. Den äldsta är då alltså en symbol för det gamla förbundet, medan den yngsta är en symbol för det nya förbundet. Jag kommer tillbaka till det här med den äldsta och den yngsta alldeles strax, men jag ska fortsätta eftersom jag ändå är inne på Jakob och nämna lite mer om Jakob. Jakob är ju då också en bild på den här pånyttfödelsen genom att han hette Jakob och får byta namn till Israel. Han byter identitet, det är som Kristus som dör och uppstår. Men vi vet att Jakob, när han liksom är i sin självrättfärdighet, så slåss han med Gud. Han slåss med en ängel från Gud. Han slåss med en arketyp av Kristus som kommer till honom på natten i en dröm. Men det är som om det vore mer än en dröm. Det är en kamp som står. Och jag tänker så här, det här är som ett symbolspråk för hur det blir när vi är under lagen. För då blir livet en kamp, och det blir liksom en strid med Gud för att man ska få tag på välsignelsen. Och han uttrycker att jag släpper dig inte förrän du välsignar mig och så vidare. Och resultatet av den här kampen är att han får sig en smäll. Han får sig en smäll på höften så han får svårt att gå. Och det är liksom inte en bild på att Gud är ute efter att smälla till oss, men det är en bild på vad som sker när vi inte släpper taget om våra egna gärningar, vår egen strävan, vår egen kamp, vår egen prestation. Då är det som att vi får oss en smäll och först då kan vi tappa kanske taget som vi klarar av att släppa. Vårt största problem är ju att lära oss att släppa taget. Och det är när vi släpper taget som det flyter, när Gud får ta över, när hans godhet får flöda genom våra liv istället för att det är vår egen kamp och vår egen strävan, vår egen ansträngning. Och det är ju så där för oss att ibland är det svåraste av allt det för oss att släppa taget. Och Jakob, han ville inte släppa taget, han kämpade på ända tills han fick den där smällen så han till slut tappade taget. Och i det så kommer någonting nytt. Ur det, den där kampen som ledde till smällen, så kommer en ny Jakob. Det kommer en ny person som är tvungen att gå med en stav. Och den där staven blir då på nytt. Jag har pratat om stavar tidigare, jag kommer prata mer om stavar idag också. Staven som Jakob får blir på nytt en symbol för Jesus Kristus. En annan som vi lutar oss mot, en annan som vi vilar oss mot, en annan som bär oss genom livet, som vandrar med oss genom livet. Så Jakob blev beroende. Så det här är en bild på att gå från egna gärningar, egen ansträngning, egen självtillräcklighet, som man också kan kalla det för, självrättfärdighet, till att bli beroende av Jesus Kristus och hans rättfärdighet, hans styrka och hans kraft som ligger då i den här staven, i den här käppen. Så det är en bild på att lita, förlita sig på den här trästaven. Det är ju trä i Bibeln, är en symbol för mänsklighet. Och vi vet att Gud blev människa i Jesus Kristus. Träet är också en bild på Jesu kors. Där Jesus fullbordar sitt verk. Och på grund av korset, det här träet som han blir hängt på, han blir en förbannelse. I vårt ställe så får vi Guds välsignelse. Så den här käppen är som en bild på korset. Men det är också en bild på Jesus Kristus som Gud, som människa. Träet i Bibeln är ett symbolspråk för människa. Vi kan komma tillbaka till det längre fram, men det finns mycket att säga om det och många sätt att förklara det på. Trä här på något sätt något förgängligt, medan guld och silver och sånt där, det är någonting himmelskt, någonting evigt. Guld ruttnar inte, men trä kan ruttna. Det är en bild på den förgängliga mänskligheten. Gud blev som en vanlig människa, så det är en bild på Jesus Kristus som människa. Jakob, ja. Jag ska fortsätta prata om Jakob, så kommer jag tillbaka till det här med stavar och trä alldeles strax också. Men Jakob, han blev då Israel, fick ett nytt namn och allt det där. Och så när han var riktigt gammal så kommer han till Egypten till sin son Josef. Josef var en av de här, han som blev slängd i brunnen av sina 10 bröder och som de ville liksom utplåna honom och så vidare. Och en bild på Kristus det också, som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Hur han blir offrad av sina egna och sen är det han som kan rädda sina egna bröder undan svält och död. Precis som Kristus blev försakad av sina egna, av oss människor, och så blir han vår räddning i slutet. Josef är en bild på det. Men på slutet av Jakobs liv så kommer han till Josef och då ska han väl välsigna Josefs 2 söner, som är väldigt spännande. De blir då, dels blir de adopterade av Jakob, och det är en bild på hur vi blir adopterade in i Kristus. Vi blir Guds barn på grund av det Jesus Kristus har gjort för oss. Så Jakob är här som en bild på Kristus som adopterar in Efraim och Manasse, som är då söner till Josef, in i sin släkt. Så de blir en del av de här Israels stammar, fast de egentligen inte är hans egna barn utan det är Josefs barn. Det är en del i det hela. Men så har vi det där som jag har pratat om nu, om den äldste och den yngste. Den förstfödde som då har den egentliga arvsrätten och arvslotten, och så har vi den yngste som inte hade någon arvslott. På den här tiden så var det så att den äldste sonen, han ärvde allting och de andra barnen fick ingenting. Vi har ju inte en sån arvsrätt idag. Utan vi har ju en arvsrätt där det fördelas lika mellan barn och sånt. Men på den tiden så var det så att den äldste hade arvsrätten. Och den äldste är här då fortfarande en bild då på Adam. Den första Adam. Och sen så har vi då den yngste som en bild på Kristus, den sista Adam. Och det som händer här när Jakob ska välsigna Josefs söner. Josef tar fram sönerna och han ställer liksom Manasse på den högra sidan för att han är den förstfödde som ska få arvet, som ska få välsignelsen, som ska bli insatt som arvtagare och allt det här. Och så ställer han Efraim på den vänstra sidan. Jag hoppas jag säger det här rätt, ni får väl kolla mig och rätta mig annars. Men så gör Jakob något intressant. Han liksom lägger händerna i kors. Och då har vi bilden på korset här. Han lägger sina armar i kors så det blir liksom helt fel, det blir bakvänt och Josef han protesterar och säger men Jakob eller Israel, vad han nu kallar honom, gör inte så här, du gör fel, du ska välsigna Manasse som med din högra hand, för det var liksom bilden på arvsrätten och allt det här. Och så försöker han tala honom till rätta. Och Jakob, precis som sin far, har fått dålig syn på ålderns höst. Så han ser dåligt och Josef tänker att han ser inte, han gör fel. Så Josef försöker rätta honom och säger så här. Jakob, välsigna Manasse med din högra hand för han är den förstfödde. Du har lagt händerna fel. Och då svarar Jakob, jag vet. Han vet alltså att han har lagt händerna fel. Jakob är en ganska spännande person. Han är lite av en luring skulle man kunna säga också. Det märker man om man läser hur han lurar till sig förstfödslorätten genom en måltid och allt det här. Han håller sin bror i hälen och han är liksom som en luring på ett sätt. Och hans namn betyder faktiskt att byta ut, att skifta ut. Och här skiftar han då ut vem som ska få välsignelsen. Så han som är en symbol, Manasse, för den gamla förbundet, för den gamla pakt. Han blev inte välsignad, men Efraim som är en bild på den nya pakten, det nya förbundet, han får välsignelsen. Och det är alltså ett bildspråk på det som gäller dig och mig idag. För att du ska vara välsignad så måste du vara i Kristus, inte under lagen. Du måste vara under nåden och inte under lagen. Lagen väcker synden till liv, budorden till liv. Eller budorden väcker synden till liv. Den skapar, den blåser upp ditt kött, men det nya förbundet, den nya pakt. Där finns välsignelsen i Kristus Jesus som har instiftat ett nytt förbund och en ny pakt. Jag hoppas det är spännande här för dig. Så här blir en utskiftning, en bild på den gamla och den nya pakt. Vi blir adopterade, det sa jag också, in i Kristus. Det här syns också i de 12 stammarna kan man också se det här med den äldste och den yngste. Ruben som var den äldste, han blev liksom av med sitt arv också för att han hade syndat och varit med sin styvmor och hans fars hustru eller konkubin eller vad det var. Så han mister sin förstfödslorätt, men Josef som den yngste, han fick en dubbel arvslott istället, så han fick liksom som Kristus är den dubbla välsignelsen, den dubbla strömmen, det pratade jag också om förra gången, hur Kristus betalar faktiskt synden dubbelt upp för att välsignelsen i Kristus skulle bli dubbelt så stor, så det kan jag också gå tillbaka och lyssna på, jag tror att det är i del 4 av den här undervisningen med Kristus i GT. Och vi ser också hur Josef och det är på något sätt den här pånyttfödelsen finns där också i det här med att Benjamin kommer som en ny bror och tar över hans roll på något sätt också. Det finns med där i det hela. Det är många spännande liksom nivåer på det här. Jag såg idag att det finns mycket mer att studera när det gäller de 12 stammarna också, för de är ju plötsligt fler än vad man tänker sig. Efraim och Manasse tas upp som de 12 stammarna här. Och då kan man tänka att det blir för många stammar, men de räknas som halvstammar. Som Josefs söner så ersätter de Josef och så blir de två tillsammans 2 halvor och därför räknas det fortfarande som 12 stammar. Det kan verka förvirrande, men det finns mycket att gräva i där om man har lust, om man tycker sånt här är spännande. Tittar man i Uppenbarelseboken så så står de 12 stammarna på ytterligare något nytt sätt där dagen inte räknas med och sånt här. Det finns massa att studera där, men det ska vi inte gå in på nu för det blir en alldeles för lång och kanske för krånglig undervisning också. Där jag själv också behöver studera mer och ha mer ljus innan jag har något att säga. Men alla de här äldre här är ju då bilder på de förstfödda som bilder på Adam som faller bort. Och de yngsta är en bild på den sista Adam, Kristus. Och man kan då se det speglat i oss också i våra liv. Vi har en fallen natur och så har vi fått en kristen natur, en uppstånden natur. I dopet så lägger vi ner vår gamla natur och så uppstår vi med Kristus när vi reser oss ur vattnet. En bild på att vi har fått en ny natur och blivit nya skapelser i Kristus Jesus. Alltså jag skulle komma tillbaka till det här med stavarna. Staven till Moses ska jag komma tillbaka till. Jag har pratat om den innan, men jag ska nämna lite mer om det här med klippan, för det gick jag aldrig in på vad jag vet. När Moses, han har sin stav och så slår han på klippan för att det ska komma vatten. Och tydligen så står det också ordet sten där. Vilket är lite intressant, vi ska inte fördjupa oss för mycket i det, men han slår på klippan, det kommer vatten ur klippan. Och sen nästan 40 år senare så behöver de vatten på nytt och då säger Gud, tala till klippan. Och Moses går till sin rutin, han går tillbaks till liksom det som funkade sist. Och det är ju en bild på det logiska tankesättet att man försöker göra system av allting istället för att vara ledd av anden och vara ledd av Guds tilltal. Så istället för att tala till klippan så slår han på klippan. Och det var inte det han fick besked om, det var inte det tilltalet han fick. Och vi vet ju hur det kan gå när vi inte hör på Guds tilltal, det kan bli fel. Det här blev då Moses stora synd som gjorde att han dog i öknen och inte kom in i det förlovade landet. Och det kan ju låta hemskt, men det ligger någonting så djupt i det här också. Och det är ju att klippan är en bild på Jesus, på Kristus. Det står väldigt tydligt i Nya testamentet att klippan som följde dem i öknen var Jesus Kristus. Och första gången så slår han på klippan. Det är en bild på Jesus som är här i köttet. Den Jesus som kom i, man kan säga, Gud kommer i kött som i kroppen på Jesus som blir korsfäst. Den människosonen som får offra sitt liv på Golgata kors. En bild på den jordiska Jesus. Men sen när Jesus har blivit korsfäst så står det att vi ska inte korsfästa Guds son en gång till. Vi kallar inte ner honom från himlen, vi drar inte upp honom från underjorden eller något sånt och korsfästa honom på nytt. Nej, för hans verk, korset på Golgata, det är fullbordat. Det finns ingenting att lägga till. Det är så och bristen i att förstå att Jesu kors är fullbordat, där ligger problemet. När Moses slår på klippan som en ny sorts klippa, det är ett annat ord för klippa där. Det är liksom den upplyfta klippan, den upphöjda klippan. Det första ordet är ett ord som betyder mera sten och sen har vi liksom den upplyfta, upphöjda klippan. Som han ska tala till. Det är en bild på den uppståndne Jesus. Och den uppståndne Jesus, han behöver inte slås på nytt. Han behöver inte korsfästas på nytt för hans verk är fullbordat. Problemet ligger i alltså att tro på att vi behöver lägga någonting till Guds fullbordade verk på Golgata kors. Där ligger problemet när vi tror att vi måste tillföra någonting nytt, när vi tror att vi måste korsfästa Jesus på nytt, när vi tror att synden inte är tillräckligt betald, när vi tror att mitt problem, mitt syndaproblem måste liksom betalas på ett eller annat nytt sätt, när vi inte fattar att det är fullbordat, där dyker problemet upp, när vi blir syndmedvetna istället för sonmedvetna kan vi kalla det för, när du har fokus på din synd istället för fokus på vad sonen har gjort för dig. Det är det som är den stora skillnaden här. Så när Moses slår på klippan så är det som att han korsfäster Jesus på nytt istället för att han talar till en uppstånden Jesus. Och där ser vi också vad det här nya livet i Kristus handlar om. Jo, det handlar om att tala ut. Det handlar inte om att göra bot för synden längre för den är redan betald. Utan det handlar om att tala ut välsignelsen som vi har fått i Jesus Kristus. En enkel bön hade kunnat funka perfekt. Klippa skänk oss vatten, så hade det funkat bra. Tala till klippan. Idag så ser vi människor bli helade för vi talar till problemet. Vi ropar inte till Gud att han måste komma och dö på nytt eller göra någonting nytt för att vi ska bli helade. Det är tvärtom, vi talar till problemet eller till lösningen. Bli frisk, bli hel. I Jesu namn så ser vi saker ske. Vi ropar inte på Gud för han har gjort det han ska göra. Hans verk är fullbordat. Jag hoppas ni får ut någonting av det här. Jag har några bilder till jag ska snacka om här eller dela här. Det här träet ska jag komma tillbaka till nu. Det var ju så att när de vandrade i öknen så kom de, innan de hade rent vatten, så kom de också till ett annat vatten som hette Mara. De kallade det för Mara, vilket betyder bittert, tror jag det betyder, bittert vatten. De kom alltså till en slags pöl eller göl eller vad det än var. De kom till ett vatten som de inte kunde dricka för det smakade bittert och det var som att det var liksom giftigt eller vad man ska kalla det för. Det gick inte att dricka. Och då bad de och så visade Gud dem ett speciellt träslag, står det, som de kunde slänga i vattnet. Och det här kan man ju undra, vad är det här för någonting? Och så när de slängde det här träslaget i vattnet, träsorten här, så blev vattnet sött. Det var inte bittert, en bitter källa längre, utan det blev sötvatten, sånt vatten som vi kan dricka. Jag tror inte det blev sockervatten, inte sött på det sättet, men det kallas för sötvatten när det är fräscht vatten. Det som är levande och friskt vatten. Och vi vet ju att vem är det som ger oss ett levande vatten? Jo, vi har ju, jag tror de flesta har hört berättelsen om hur Jesus träffar kvinnan vid brunnen. Hon har kommit för att hämta vatten och så säger han, det är vatten som jag ger dig. Ska ge dig evigt liv. Och då pratar han om den heliga anden. Och vem är det som ger oss den heliga anden? Jo, det är Jesus Kristus. Så det är så fantastiskt med Jesus Kristus. Han är det här träet som de slänger i vattnet så att det blir till liv. Givande vatten, ett välsignat vatten. Precis som du har då fått en ny ande, du har fått livgivande vatten i dig. Du har fått det här träet som förvandlar dig, varje för trä, och det är Kristi kors som förvandlar ditt liv. Det är Kristi kors och hans offer. Jag sa ju också att trä kan vara en bild på människa, det betyder Gud kommen som människa. Han förvandlar vårt liv. Gud kommen som människa är Jesus Kristus. Han har dött och han har uppstått. Hans kors förvandlar oss. Träet som förvandlar ditt inre så att du blir ett levande vatten som flödar av liv, av friskt vatten. Det är ju en fantastisk bild, det här träet i Mara. Det är små korta sessioner i Gamla testamentet. Små liksom ledtrådar i berättelsen som man kan kanske bara läsa förbi. Men det är det här med att stanna upp, reflektera. Det är inte bokstaven utan det är andemeningen som är det viktiga. Vad är det som ligger bakom berättelsen? På vilket sätt handlar det här om evangelium? På vilket sätt handlar det här om Kristus? Det är det som är nyckeln. Det är det som är hemligheten. Man kan läsa Bibeln på så många olika sätt, men läser du bokstaven så blir det inte liv. Men när anden får uppenbara ordet för oss, då blir det liv. Då förvandlar det oss. Då blir det också evangelium. Gamla testamentet. Man ska inte dela upp Bibeln alltså så här att nu har vi gamla och nya testamentet på det sättet att lagen och evangelium. När vi ska rensa bort evangeliet helt och hållet, som det står i Galaterbrevet kapitel 4, driv ut Hagar som en bild på lagen helt och hållet så att du får bevara vadå? Jo, evangelium. För det är två olika trosystem, det är två olika tankesystem, det är två olika förhållningssätt till Gud. Är man under lagen så försöker man förhålla sig till Gud genom sina gärningar, sina prestationer, sin duktighet och så vidare. Men det andra tankesystemet handlar om Jesu fullbordade verk och det räcker så att det räcker och blir över för evig tid. Där ligger all välsignelse. Så det handlar ju om att dela upp systemen, förstå vad som är vad och plocka bort det ena tankesystemet. Och då har du plötsligt genom hela Gamla testamentet också evangelium att läsa ut. Och ser du inte evangelium i Gamla testamentet så lovar jag då blir Gamla testamentet ganska fort till en tyngd, till någonting som blir deprimerande, någonting som blir svårt, någonting som kan skapa missmod och någonting som kan få din gudsbild att bli förmörkad. Men Gud är densamma. igår, idag, till evig tid, står det. Så den fantastiska uppenbarelse av Gud som finns i Jesus Kristus, det är den gudsbilden du behöver ha även när du läser Gamla Testamentet. Och då måste vi byta ut bokstaven mot en andlig uppenbarelse, för det går inte att få ihop de här bilderna annars. Vi närmar oss slutet. Jag har lite olika saker kvar jag kan prata om. Vi ska se om jag ska välja ut någon av dem jag har här. Ja, jag ska ta någonting. Det finns någonting spännande i Gamla Testamentet som kallas för Kristofanis, tror jag det kallas för. Ni får ursäkta mig om jag uttalar fel eller om jag faktiskt till och med säger fel ord, men jag tror det heter Kristofanis. Det är alltså en typ av personer som dyker upp som nästan någon slags spökfigurer som symboliserar Jesus Kristus väldigt tydligt. Det är som att Jesus Kristus själv egentligen har bara dykt upp i historien och uppenbarat sig på, fast kanske under ett annat namn. Och vi har en sån person. Jag vet inte hur man ska, det här med Kristofanis, hur man ska tolka det fullt ut. Men vi har en sån spännande, fantastisk person som möter just Abraham när Abraham kommer hem från slagfältet. Många av er vet säkert vem jag pratar om. Jag pratar om Melkisedek. Och Melkisedek, det står att han var kung av Salem. Redan där ligger uppenbarelse. Och så står att han var präst åt Gud, den högste. Och så står att han, när vi läser i Hebreerbrevet sen, så står det om honom också, så står det att han var av en annan prästordning, en helt annan orden av präster. En helt annan typ av präst än de som vi annars möter på i Gamla Testamentet. Aaron som överste präst och leviterna som då var präster. Det var alltså en del av de 12 stammarna, en av de 12 stammarna som valdes ut till prästerskap när de levde under lagen. De kallades för leviter. Men Melkisedek var av en helt annan prästordning. Han var en präst på samma sätt, eller det står att Jesus var präst på samma sätt som Melkisedek. Och det är oerhört spännande. Vad händer? Jo, Abraham kommer från slagfältet. Han möter då Melkisedek som kommer ut med bröd och vin till Abraham. Och först kan man ju bara tänka att det är en schysst treat att där kommer han och fixar mat åt Abraham som kanske är hungrig och törstig. Men det är någonting mer. Vi vet ju att brödet och vinet är en bild på nattvarden. Och vad är nattvarden? Jo, det är instiftandet av det nya förbundet, den nya pakten. Så då kommer det här med det nya förbundet igen redan i Gamla Testamentet. Och det nya förbundet är ju Guds nåd, Guds godhet, Guds välsignelse över våra liv. Så här kommer Abraham att få ta emot från en präst som är kung av Salem, präst åt Gud den högste, han kommer med bröd och vin och Abraham får ta emot välsignelsen. Jag började lite sent så jag går över tiden lite idag, vi kan annars sluta 19:45, men jag går över tiden lite för jag börjar lite sent. Abraham tar emot brödet och vinet och på så sätt så tar han ju emot välsignelsen i den nya pakt, i det nya förbundet. Och det står att Abraham ger tionde till Melkisedek och sånt för han känner sig så välsignad. Han sår genast tillbaka och det är det som händer när vi upptäcker Guds nåd, så blir vi generösa. Då vi förvandlas, vi vill liksom uttrycka vår tacksamhet på något sätt. Men det står då att Melkisedek var kung av Salem. Och Salem är ju det hebreiska ordet egentligen shalom som betyder fred. Så det betyder att han var kung av Salem, betyder att han var fredsfursten. Och vi vet, vem är fredsfursten i Bibeln? Jo, det är ju Jesus Kristus. Vem är präst åt Gud den högsta? Ja, det är Jesus Kristus som är vår överste präst. Vem instiftar nattvarden, den nya pakt? Jo, Jesus Kristus genom sitt blod. Sådana här Melkisedek är en sån här Kristofanis, en sån här Jesusgestalt som bara dyker upp ifrån ingenstans i Gamla Testamentet och välsignar Abraham. Och Abraham blir ju liksom den stora troshjälten genom, den kanske den största troshjälten genom Gamla Testamentet. Trons fader kallas han ju ofta. Och det är inte så konstigt, var kommer tron ifrån? Jo, tron är en gåva, inte en prestation, och det tänker jag gäller även Abraham. Han fick en typ av tro som går över vårt förstånd. Han liksom ska gå och offra sin son på Moria berg och allt sånt där. Det är ju en tro som är övernaturligt obegriplig och svår och låter så överdriven för oss. Men det är en tro som kommer av en gåva av att han har mött en Kristusgestalt i gamla testamentet, Melkisedek. Jag kan läsa lite kort, jag har gått över tiden, men jag läser lite kort vad det står om Melkisedek i Nya testamentet. I Hebreerbrevet 5:6 så står det, han säger också på ett annat ställe, du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Det handlar om Jesus där, men han är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Vers 10, och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek. I nästa kapitel så står det i vers 20, kapitel 6, vers 20, att Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek. Jag hoppas ni tål att höra lite Bibeln på svenska. Jag läser från min svenska översättning här. Och i nästa kapitel, vers 7, så står det att denne Melkisedek var konung i Salem och präst åt Gud den högste. Jag hoppar ner i vers 2. Abraham gav honom tio av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens konung. Vidare Salems konung, det vill säga fridens konung. Där kom det där med fridens konung som jag sa. Men också ordet Melkisedek betyder den rättfärdighetens konung. Och vem kommer med rättfärdighet? Vem regerar över rättfärdigheten och skänker oss rättfärdighet utan gärningar? Jo, Jesus Kristus. Rättfärdighetens konung, fridens konung. Sen står det vidare, han står utan far. Melkisedek står utan far, utan mor, utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Se hur stor han är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av sitt bästa byte. Jag hoppar ner till vers... sex så står det där att han välsignade Abraham, och sen i vers 7, ingen kan förneka att det är den som är ringare som vill välsignas av den som är för mer. Det visar att den stora här var inte Abraham utan Melkisedek var den stora, han som välsignade är den som är den största. Så han är en sån tydlig arketyp eller bild på Jesus Kristus som det går an att bli. Och han dyker upp från ingenstans i gamla testamentet och är som en Jesusgestalt. Så det är ju fantastiskt spännande. Det här handlar om Kristus i gamla testamentet. Jag hoppas att jag har blivit välsignad. Jag har gått över tiden med 5 minuter så jag tänker avrunda. Gud välsigne dig och bevara dig. Och tack för att du har lyssnat i Jesu Kristi namn. Amen. Hej.